Här ska vi tala. Får tacka för inbjudan att komma hit. Jag känner mig som fisken i vattnet. Det är så här att jag är uppvuxen med det här. Och det är inte alla ställen det är som där jag var uppvuxen, höll jag på att säga. Utan jag trivs väldigt bra. Jag kan de här sångerna, de flesta. Det är jag som har satt ihop den här sångboken som ni sjunger ur. Jag har till och med skrivit några av sångerna här. Så att det är lite hemmaplan för mig då att vara här i den här atmosfären. Och kulturen kanske det heter, jag vet inte. Men det är en himmelsk kultur. Jag ska berätta att jag har skrivit en bok. Ja, det kanske jag berättade en gång förut här. Men nu är det så här att jag har med de här. Det är andra upplagan av boken. Och det finns sådana saker som finns med här som jag tyvärr missade i den första. Jag tar bland annat om saker och ting som sker. Den här mysticismen som kommer in i församlingar. Och det är 60 olika ändringar och tillägg i den här. Nu har vi gjort så att de som vill köpa den boken får med en sån skiva gratis. Köper du 2 böcker så får du 3 böcker och 2 skivor gratis. Vi vill sprida de här böckerna. Jag har märkt att det har fått en stor betydelse att den har kommit ut. Och jag är frimodig när jag pratar om den. För att jag kände att det var en kallelse från Gud som jag fick när jag skulle skriva den. Och jag gjorde det. Och har jag fått se nu hur liksom den heliga ande verkar på människor som läser den. En del väldigt ovanliga saker för mig händer. Bland annat så det var en präst i Svenska kyrkan som hörde av sig till mig. Och han hade läst boken och han tackade för den och var så glad att jag hade tagit mig tid att skriva den. Och så vill han inbjuda mig till sin kyrka och tala. Och han gick lite snabbt där för att han glömde ju att han måste ju tala med kyrkorådet först. Och det gick ju inte igenom. Det gick ju absolut inte igenom. Men den här prästen var en modig präst, så han tog och sa okej, sa han. Då när jag hade privat, sa han. Så att vi har stor prästgård och de hade en jättestor salong där i prästgården. Vi ordnade hemma hos mig, sa han, och i och med det här så blev det ju lite extra intresse för det här då i samhället, för att det var ju liksom, det började ju gå liksom ryktet ute på, ja, kyrkorådet sa nej, men prästen han fixade privat, sa, och det väckte ju ett intresse. Så att då, när det var dags där den här lördagen då som vi hade valt klockan 16, så började det fylla på där i stora salonger. Han fick öppna dörrar till sidosalonger och det liksom fylldes hela prästgården. Och vilket fantastiskt möte vi bara fick vara med om. Hur den heliga ande bara kom där i prästgården och mötte med oss. Så att det är spännande att få vara med på den här resan. Och nu är vi här. Halleluja! Underbart. Nej, du var det som sjöng. Ja, Ica-handlaren. Den sången du valde där, alltså det var så mitt i prick, va? För att det var precis, jag satt liksom så här och funderade, men så bara kände jag det bara klicka till när du sjöng där. Så tack att du var lydig och sjöng den. Och jag, det var så här att för någon tid sedan så läste jag i en sån här ekonomitidning eller finanstidning eller vad man säger, The Economist heter den väl på engelska, och då var det liksom ett citat där som var väldigt ovanligt för att liksom vara i en sån tidning som ju mest talar om börsen och kurser upp och kurser ner och sånt här. Men då stod det så här i den här tidningen: kanske djupt där inne på insidan av varje människa är det något som man längtar efter. det nya Jerusalem. En plats som en vacker bit av Uppenbarelseboken beskriver. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Så stod det i den här finanstidningen som sysslar mycket med pengar och annat. Va? Men precis just det här som står här, det är ju faktiskt så att Gud har lagt ner evigheten i människans hjärtan. Det finns någonting hos oss som inte kan nöja oss med materia. Vi kan inte bli nöjda med att säga fylla våra bankkonton eller skaffa oss alla prylar i världen. Det blir bara tommare och tommare ju mer man skaffar sig. Men då fick man uttrycka det i den här tidningen. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Och det är precis det som står här då i Uppenbarelseboken. Och det är det löfte Gud har. Men då är det också så att i den här längtan och den här hungern efter det här paradisiska tillståndet, efter det här underbara som vi läser om Guds ord, så är det så många som söker efter det här, men de söker på alla möjliga vägar. Bibeln förklarar också, vilket den här artikeln inte gör, hur man ska komma dit. Det finns en väg, och det finns bara en väg. Och det är det som är problemet i den här tiden, att man börjar säga att det finns så många vägar. Och till och med kristna ledare som börjar liksom svaja på det här. Vi hörde ju ärkebiskopen sa, för det är väl ett tag sedan nu, men hon sa så här: ja, Jesus säger att han är vägen, men han säger inte att han är den enda vägen. Men det säger han visst det. Han är den enda vägen. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Och ska vi nå den här underbara platsen, ska vi nå fram hit, då finns det en väg att gå. Och det är att ta emot den frälsning, räddning, den evakueringsplan som Gud erbjuder genom Jesus Kristus. Halleluja! Jesus Kristus, det betyder den smorde frälsaren. Han har kommit till världen därför att Gud ville frälsa och rädda oss människor. Så håll inte på att experimentera med en massa andra saker, för det finns bara frälsning genom Jesus Kristus. Amen. Det skulle nästan räcka så. Men jag ska fortsätta lite till, och så ska jag bara också citera ifrån Apostlagärningarna, det första kapitlet. Och då står det där ifrån den sjunde versen. Här är alltså Jesus tillsammans med mina lärjungar. Det är alldeles strax innan han ska liksom lämna den här världen. Hans himmelsfärd. Det som vi då firar i vår almanacka. Det som heter Kristi himmelfärdsdag. Men då står det så här: Jesus svarar dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Alltså lärjungarna hade frågat här om en massa olika saker som de liksom visste skulle ske, som har med de olika löften som finns i Gamla testamentet att göra. Men Jesus var tider och stunder. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fader i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så att här ser vi många saker i det här sammanhanget. Men först skulle jag bara vilja ta det här igen. Alltså, Jesus talar om att det finns tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Och det känns väldigt tryggt, tycker jag, att veta att Gud i himlen, han som sitter på tronen, han har liksom på något sätt lagt upp en kalender. Det står när vi läser Bibeln på många ställen, så när tiden var inne. Alltså, det finns speciella tidpunkter. När tiden var inne så föddes Jesus i Betlehem. Det var, hade profeterna talat om, och till och med geografin var rätt. Det var i Betlehem det skulle ske, och den exakta tiden när det skulle ske. Och sen så fortsätter det: när tiden var inne så dog han på korset för våra synder. Det hade gått lite grann framåt i Guds almanacka. Men det fortsätter, och det kommer också någonting oerhört omvälvande som ska ske. Det är nämligen det som också sägs här, att denne Jesus som har farit upp, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sagt. Så att lika visst som Jesus föddes, som han dog och uppstod, så ska han komma igen. Det är många kristna som tappar den här sista biten. Man har inte ett fullt evangelium. Men ska vi ha ett fullt evangelium, då har vi med det också, att Jesus ska komma igen. Och det är ju faktiskt det som är det liksom hoppet. Är det Petrus som talar om att det är vårt saliga hopps fullbordan, att Jesus ska komma igen? Och så att det måste vara levande för oss att Jesus ska komma. Och det är ju det jag är uppvuxen med, och det som det sammanhang hette Maranatha, Jesus kommer, eller du vår Herre kom. Det ropet: Jesus, vi älskar dig och vi vill att du ska komma, men vill vara med och vinna några mer först, Jesus. Så att vänta lite grann. Vi vill vara med och rädda några som fler som måste vara med. Det är fler som vi vill se med i den här skaran när du kommer. När det står om det här att Gud har den här kalendern, att allt sånt här, så är det också sånt. Allt som ska ske är inte gudomligt. Utan Jesus, han talar också om att det ska ske saker och ting. Och han använder ett uttryck i Matteus 24:6. Så säger han så här, att sådant måste ske. Och det är sannoliken inga underbara saker som han beskriver där, utan det handlar om katastrofer, det handlar om mentaliteten bland människor, det handlar om krig och annat. Men Jesus säger: sådant måste ske. Och det ord som han använder här, om man liksom går då till den här grekiska grundtexten, det på grekiska så heter det dei, och det betyder alltså något måste, eller något som är oundvikligt eller ofrånkomligt. Samma ord används exempelvis när det står att man måste lyda Gud mer än människor. Så att det här är sånt som vi inte kan be bort, om man säger så. Utan det här är sånt som måste ske. Och i den yttersta tiden så ser vi ju då när vi läser Bibeln. Och det oerhörda är ju det att vi kan verkligen å ena sidan då läsa det Jesus säger och profetierna, och så kan vi se liksom nyhetssändningarna, och så kan vi se liksom att det börjar ju liksom att stämma ihop med det som står här. Det som sker nu, det är ju det som Jesus talade om. Och det som då kallas för ändens tid, eller tiden innan han ska komma igen. Så att vad vi kan vara alldeles förvissade om, det är det att det är inte långt borta förrän Guds kalender liksom har kommit till den här tiden när det säger tiden är inne, och så sänder han sonen. Halleluja. Och då är det så att det talas då också mycket om det att vi måste vara redo att möta Jesus. Var vakande, bedjande står det, var beredda att möta honom när han kommer igen. Och det är ett budskap till icke-kristna men också till kristna. Och jag läste ett bibelord här på middagen idag. Jag bara, Judas 1 och 21 så står det så här: håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Men håll er kvar i Guds kärlek. Du vet att man kan förlora den här kärleken, och det var någonting som hade skett i en församling som Jesus skrev till. Jag har det emot dig att du har förlorat den första kärleken. Så att det är någonting som har talat till mig så starkt idag, just det här Jesus. Det får inte bli mekaniskt. Det får inte bara bli ett program, utan Jesus, låt den här kärleken. Jesus, det står ju att du utgjuter av din kärlek i våra hjärtan, Jesus. Jag behöver påfyllning, Jesus. Jag behöver mer av din kärlek, Herre. Att jag bara får älska dig och älska människorna. Och så att säga, älska din tillkommelse, Herre. Fyll mig med den här kärleken. Och ett annat bibelord är 1 Korinthierbrevet 16 och 22. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranata, står det. Så att det finns liksom bara två alternativ där. Antingen så har vi den här kärleken, eller så är det motsatsen. Och det är de som så att säga har kärleken i sitt hjärta, som lever det här livet, som det står om de här jungfrunna, de som har sina lampor och sina kärl fyllda, det är de som får vara med när brudgummen kommer. Så att därför så är det så, vi kan liksom inte bara ta det så här lite med en axelryckning, utan verkligen be om att varje dag få vara fylld av Jesus och vara fylld av hans kärlek och det liv och det livsflöde som finns hos honom. Halleluja! Han har så mycket att ge oss. Men jag tänkte då på det här när det står att detta måste ske. Det är faktiskt så som Uppenbarelseboken inleds, den allra första versen i den sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken i det första kapitlet så står det att detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och så vidare. Och sen så kommer ju liksom alla de här 22 kapitlen i den här boken. Och då ser vi ju att det är en hel del som ska ske. Och allt är sannligen inte sånt som är ljuvligt och underbart. Utan det är mycket som ska gå över världen i ändens tid. Det är oerhörda ting som beskrivs där. Och det känns som en utmaning verkligen att ta vara på det här som Jesus säger, det sista han säger till sina lärjungar när de frågar om allt det här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Alltså den helige andes uppfyllelse är absolut nödvändighet i den här sista tiden, att vi får leva detta andens liv. Men jag tänkte bara ta med några saker här så, av det som sker nu, då vi liksom kan se att vi är faktiskt väldigt långt framme i den här kalendern. Och vi ska titta på några saker som Bibeln talar om. Bland annat så förstår vi, jag får försöka liksom korta ner det här och förutsätta vissa saker. Men Bibeln talar om, när vi läser profetierna, speciellt i Uppenbarelseboken och Danielsboken, att i ändetiden så ska det bli en, det ska uppstå ett världsrike, en världsregering. Det ska bli en världsekonomi och det ska bli en världsreligion. Och allt sammans det här håller faktiskt på nu att formas. Och det finns olika, så att säga, profeter och budbärare som på ett alldeles speciellt sätt liksom brinner för att förverkliga den här, som jag skulle vilja säga, satanistiska planen. Därför att vad det här handlar om, det här är helt enkelt Satans sätt att försöka förekomma Jesus. Att när vi läser om det här underbara som vi inledde med, att det här underbara som Gud har berättat, att Satan försöker på egen hand att försöka åstadkomma det här frids- och fredsriket, den här lustgården, att hela världen liksom ska bli en plats där alla människor ska få uppleva fred och må bra och allsammans. Det är faktiskt precis vad det här, jag vet inte om du har hört talas om någonting som heter Agenda 2030. Men det här programmet, jag har läst igenom det, och det är exakt vad man beskriver där. Man ser liksom en vision av en mänsklighet som är fri från fattigdom och fri från sjukdom till och med. Hur kan människor lova någonting sånt? Och fri, en värld av fred, en värld som, så att säga, där alla mår bra. Och för att nå fram liksom till det här fantastiska fredsriket då, så måste det då naturligtvis ske en massa saker. Man måste inordna den här världsregeringen och få någon där uppe på toppen som styr och ställer. Och får hela mänskligheten liksom att bli, vad heter det? Man får sån här digitalt, en digital identitet, kallar man det för. Och det här är ju vad Bibeln talar om. Alltså, vi tänker då på en världsekonomi eller en världsbank där alla då ska vara uppkopplade. Kontanterna måste ju naturligtvis bort, för de är inte lika lätta att kontrollera. Men alla ska då på något sätt märkas, att man måste ha vilddjurets märke för att kunna köpa och sälja. Alltså, vilket paradis. Ja. Alltså, man måste alltså certifiera varenda individ på hela jorden. Och alla ska liksom vara så fullständigt kontrollerade så att man vet precis exakt vad man köper, vad man säljer, var man befinner sig. Allting ska vara kontrollerat för alla dessa miljarder människor som finns på hela jorden. Och det här tror man kommer att bli ett paradis. Alltså, vi har ju redan sett när det inte fanns en sån fruktansvärd möjlighet till kontroll som det som finns idag. Vi har ju sett både en Hitler och en Stalin och allt vad de heter, vilka som kom med sina utfästelser om sina visioner om paradis, men hur allt sammans bara ändade upp i fullständig katastrof. Och det kommer att göra den här gången också, fast ännu värre. Ännu värre blir det den här gången. Därför att det här är fullständigt demoniskt. Det är så här långt som man går den här gången har man aldrig gått tidigare. Och du ska få höra här. För att när man talade om det här, det var så i september 2015 som man då samlades och firade FNs 70-årsjubileum. Och då hade man alltså förannonserat att någonting historiskt skulle hända i samband med det här jubileet. Och FNs generalsekreterare, han talade om en historisk vändpunkt för världen. Och den amerikanske presidenten då, som hette Barack Obama vid den tiden, han kallade det för det största och viktigaste steget vi har tagit. Och man var oerhört entusiastisk då när man då skulle liksom sjösätta det här, den här nya planen för att rädda världen, Agenda 2030. Och vem av alla skulle liksom starta upp det här? Jo, påven naturligtvis. En kyrkoledare i FN för att starta upp det här politiska programmet. Alltså, vi ser att det finns någonting lurt i alltihop det här, va? Och i alla fall, han öppnar upp där. Och jag ska bara lite snabbt ta några fragment ur några av de här paragraferna då. Det är massor med text, va? Jag har lidit mig igenom och läst alltihop. Det är svår engelska, tätt skrivet på 19 A4 sidor. Men jag plockar bara ur några grejer här. Paragraf 7. Vi ser en värld fri från fattigdom, svält, sjukdom och brist, där allt liv kan blomstra. Vi ser en värld fri från rädsla och våld. Alltså, man utestänger den enda som har besegrat ondskan och djävulen. Och så tror man att man ska kunna åstadkomma det här. Att det är så dåraktigt. Det är så fullständigt fel redan från början. Och sen då hur man talar, och istället då för att tala om Jesus och om Gud, så talar man om moder jord. Och det här är också någonting, därför att den här religionen då som vi ska, som liksom samlar mänskligheten, vi ser mer och mer att det handlar just om den här panteismen, alltså det vill säga att Gud finns i allting. Vi ser det i den här miljörörelsen där man liksom själva, man skulle kunna säga att religionens namn är hållbar utveckling. Eller sustainable development. Alla överallt i affärslivet, i skolor, överallt så är det här hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Och man ska liksom, och det är en massa hyckleri i det här också. Det är nästan diktatoriskt på en del platser. Man ska känna flygskam. Man får inte flyga. Man kan göra andra saker som är mycket värre. Men just flyga har man inlett sig på. Det går ju inte att flyga. Utan man ska känna flygskam. Och så istället för att då liksom omvända sig till Gud och känna syndanöd, så ska man känna klimatångest. Så att den här religionen, det innebär att man får klimatångest, och så omvänder man sig och blir en sån här miljömedveten då, och så vidare. Jag menar, det är inte fel att sortera soporna, det brukar jag göra också. Det kan man gärna göra. Men jag gör det ju inte till någon religion. Visserligen kan man känna sig lite nyfrälst när man går ut från soprummet. Man känner att man har stoppat sakerna på rätt ställe. Men det har inget med frälsning att göra. Men det är naturligtvis bra att göra det. Men när man gör alltsammans det här till någonting som liksom handlar om att samla mänskligheten. För det är det handlar om. För nu är det så här att det går ju inte liksom att förena religionerna på det sättet, utan man måste försöka hitta någonting som liksom kan engagera människor utifrån olika religioner och allt vad de är. Man tar någonting på sidan och så tar vi det här med miljön, för alla känner ju, men oj liksom. Och så kommer de här klimatalarmisterna, de här predikanterna som reser runt, och de kallas för klimatalarmister. som predikar så att man får klimatångest. Och så omvänder man sig då till den här religionen. Och så kan man samla sig i såna här lokala klimat... vad heter det? Klubbar lokalt, och kan man uppbygga sig med Parisavtalet och Agenda 2030 och så vidare. Nåväl, men vi förstår att det här som jag talar om nu, det vädjar ju just till den här längtan som då finns i människor efter det här paradiset, den här som vi läste om i inledningen här. Det är ju liksom det slår ju an någonting här inne när man liksom hör de här enorma visionerna som jag läste lite grann här, vad man liksom tror att man ska kunna uppnå om alla människor i hela världen omvänder sig, alltså på det här sättet då. Och bara vi gör allt, bara vi får offra någonting. Varje enskild individ på jordklotet måste ju liksom då bjuda till och göra olika saker som har med den här omvändelsen att göra då. Men det finns ingen annan omvändelse än den som är till Jesus Kristus, som kan ta itu med problemen. Och Gud har redan gjort det. Jesus har redan dött på Golgata. Och det står så underbart i Romarbrevet att skapelsen, den väntar på sin förlossning. Så det kommer en dag. Gud har redan i sin almanacka, i sin kalender, så har han planerat in alltihop det här. Men djävulen, han försöker liksom rycka till sig ett initiativ och få alla människor att samlas omkring honom. För det handlar om. Det är inte första hand den här enorma omsorgen om miljön och jorden och mänskligheten. Det handlar om makt. Makt handlar om, och att djävulen vill tillskansa sig makten genom att liksom skjuta fram en istället för Kristus, en antikrist. Det är hela agendan från mörkrets boningar. Det är detta att liksom försöka att komma före Jesus och bedra mänskligheten. Så att därför är det viktigt nu att vi liksom hör, när vi hör alla de här budskapen och nu kommer det ju så oerhört intensivt. Och dessutom, om man då inte anpassar sig till alltihop det här, så blir man ju liksom utpekad. Och jag hörde senast igår, det var någon som hade fått sluta på sitt jobb. För att han tyckte det var sånt hyckleri med alltihop där de höll på med. Så han ville inte liksom falla in i det där mönstret. Och det innebar att han fick sluta på sitt jobb. Så att det är liksom, det finns en, det är nästan någonting diktatoriskt i det, va, till slut. Och det kommer att bli värre och värre, därför att man medvetande gör människor genom påverkan i media. Och så får vi liksom såna här, vad ska jag säga, jag vet att det liksom slår igenom i tänkesättet hos människor. Att tänka på ett speciellt sätt. Och så småningom så kommer de som då säger, ja, men det här är inte det sätt vi kan bli frälsta på, utan Jesus Kristus är vår frälsare. Då blir man betraktad som någon som är motsträvig och så vidare. Men när jag ser alltihop det, jag har skrivit om det här i 28 kapitlet i min bok också, så förstår jag. Och så hör jag då kristna ledare, och det är det som egentligen skrämmer mig mest, va? Att de är med liksom och hänger på det här tåget och driver det här nu med den här frälsningen genom det här miljörörelsen och fredsrörelsen och allt vad det är. Jag menar, tankarna är naturligtvis goda. Det finns väl ingen människa i världen som inte tycker att det är bra med fred på jorden. Det är väl ingen som önskar sig krig förhoppningsvis. Och det är klart att det är väldigt bra om vi kan liksom vårda oss om vår planet och så vidare. Men det är inte det, för det finns en agenda bakom agendan. Och det handlar om någon som vill tillskansa sig hela mänsklighetens tillbedjan. Och det är det vi ser när vi läser då i Uppenbarelseboken och det som då sägs här i det här inledande versen som vi läste, att det här är vad som snart måste ske. Alltså det här måste på något sätt ske, och varför Gud tillåter det vet inte jag, men det står att det ska ske, och då måste det ske därför Gud har bestämt att det ska bli så. Men det är inte slutet, utan det kommer också en underbar, när djävulen har fått spela ut alla sina kort, när han liksom är fullständigt färdig med sitt, då kommer en dag då han skickar ut någon eller några av sina änglar och fångar upp honom och slänger honom i eldsjön. Och tillsammans med antikrist och den falske profeten och alla som har stått solidariska med honom. Alltså, saken är den att en del kan tänka så här, att det skulle vara någon slags jämn kamp mellan Gud och djävulen. Men så är det definitivt inte. Därför att djävulen, han är en fallen ängel. Och Gud är Gud. Så att han tar bara någon av sina änglar. Gud, han sitter kvar på tronen och så skickar han några änglar för att fånga in djävulen. Så bara egentligen så verkställs den dom som redan så att säga är avkunnad vid Golgata. Det har liksom varit en period här innan. Han blir infångad. Men kommer en sån dag. Och då ska det bli fred på jorden. Då ska vi få se hur liksom allting det här som har blivit så förstört och vanvårdat av oss. Men då ska allting så att säga bli nytt och fräscht och fött på nytt. Och som det står i Romarbrevet 8, att skapelsen som liksom suckar och våndas ska frigöras, och vi ska få se hur lamm och lejon kan leka tillsammans, och vi ser hur ondskan är borta. Men det är bara Jesus som kan göra det. Tro inte på alla de här andra. Det står om några. De lovar dem frihet fast de själva är förgängelsens fångar. Alltså de går ut och lovar saker som de under inga förhållanden kan hålla. De har inte ett löfte. Alla de här som ger oss de här löftena, de har inte ett löfte om en enda sekund framåt. Det är Gud som vakar överallt. Och så är det med dig och mig också, att vi har ingen löfte om någon morgondag. Därför är det så viktigt att vi tar vara på de här frälsningstillfällena då Gud kallar på oss. Idag är frälsningens dag, står det. Så att idag kan du ta emot Jesus. Idag kan du få uppleva att du får omvända dig till honom och bekänna din synd och bli fri och förlåten och bli tvättad ren i Jesu blod och stå redo att möta honom när han kommer igen. Halleluja! Så att idag är det din dag, om du ännu inte har tagit emot Jesus. Så ska du veta, han står med sina öppna armar och vill bara ta emot dig. Han vill krama dig och ta emot dig och bjuda dig in i gemenskapen med honom. Så att det här då, att det sker en massa stök i världen, det säger Jesus, det måste vi liksom förstå, att det här är sånt som måste ske. Så att när vi nu ser det här, vi ser alla de här krafterna som liksom kommer tillsammans på de här olika nivåerna, då är det bara en sak för oss. Då vet vi, ja, nu ser vi, nu har liksom visaren flyttat sig framåt ännu mer. Nu är det snart dags att han kommer igen. Halleluja. Och det är ju faktiskt ett hoppets budskap att Jesus ska komma. För det är ju han som är allsammans det som man nu söker i alltihop det här andra. Det är ju han som är lösningen. Halleluja! Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det är precis det handlar om. Man söker liksom på alla möjliga ställen, men tyvärr så kommer man väldigt vilse. Och just också på det religiösa området så ser vi att det är en väldig aktivitet att djävulen försöker att liksom få människor liksom på såna här olika sidovägar som absolut inte når fram till himlen, utan istället motsatsen. Och det kusliga är att det är även kristna som dras in också i det här. Vi ser någonting som har kommit väldigt starkt idag, som kan gå under benämningen mysticism. Och det är alltså kristna eller katolska mystiker som då har varit exempelvis borta i Asien och hämtat upp såna österländska religioner, och så blandar man då friskt med sin kristna tro, och flera av de här som då alltså jag reser mycket och jag kommer till olika platser, jag kan se att flera av de här böckerna som skrivs, de ligger på bokborden i församlingarna. För några decennier sedan så varnade man högljutt i kristenheten för New Age. Men det här är New Age som kommer genom de här författarna. Och man ska inte behöva möta New Age när man kommer in i kyrkan. Och de här gamla förlagen som förr gav ut god kristen litteratur, jag tänker på Libris exempelvis, har bara vräkt ut massor av sån här litteratur. Det är inte alltid dåligt, nej. Men man gömmer lögnen i sanningen. Och det är det som är så förrädiskt. När det är ren villfarelse eller oren då, så är det ju lättare att liksom se att det här är galet. Men när man blandar, och så har djävulen alltid hållit på, därför att han vill liksom locka oss bort. Men vi ska inte hålla på, det var en av de här teologerna som säger att han håller till i gränstrakterna mellan kristen tro och österländska religioner och buddhism och hinduism. Och han säger att han vill vara en så god buddhist som möjligt. Och sådana böcker kan säljas i kristna, i frikyrkor. Alltså jag tycker att det är helt fruktansvärt. Alltså att djävulen får liksom komma in på det sättet. Så att jag brukar, när jag reser runt, så varnar jag för det här. Se till att du absolut inte fixar ett bokbål. Elda upp de här böckerna. Därför att det här, det är så många som går på det. För det låter så vackert och så fint. Och man ska söka liksom gudomen inom sig själv. Ja, det är buddhism det. Man söker Gud inom sig själv. Därför de säger de här olika författarna att i varje människa, i det inre, så finns det någonting gudomligt. Gud bor i varje människa, säger man. Och det här är panteism. Gud bor i hela naturen, i varje sten, i varje, you name it. Varje grässtrå. Gud är liksom hela skapelsen. Och så det här tror jag är någonting som handlar om den här ändetidens världsreligion. Att försöka samla mänskligheten i en slags andlighet. En andlighet där Jesus inte behövs längre. Därför att om man har Gud inom sig, så behöver man ingen frälsare. Nej, då frälser man sig själv. Det är det de här teknikerna går ut på. Men vi kan bara säga en sak. Den här vägen, det som de här olika mystikerna så att säga talar om, det leder inte till den himmel som vi läste om här. Vi måste sätta upp stora varningstecken. Det leder inte dit. Utan det handlar om ett försök ifrån avgrunden att få oss att gå förlorade. Och det är faktiskt det som det i slutändan handlar om. Det handlar om att bli frälst eller gå förlorad. Och det är det som gäller här ikväll också. När vi hör Gud tala så ska vi låta honom, säga ja till honom och ta emot hans erbjudande om att få omvända oss till honom. Att få vår sak klar med honom. Att få undanröjt allt som liksom står mellan oss och honom så att vi kan vara redo för himlen. Att vi kan vara redo att möta Jesus. Vi vet inte om Jesus kommer innan eller om vi så att säga får sluta vårt liv här på den här jorden innan han kommer. Vi vet ingenting om någonting egentligen som ligger enda minut in i framtiden. Men en sak vet vi, att idag finns det möjlighet. Idag finns det nåd. Idag finns det frälsning. Därför att Jesus är här. Och känner du här ikväll att jag måste få möta Jesus. Du kanske är kristen och känner så här att jag måste få den här kärleken förnyad i mitt hjärta till Jesus. Och att jag får en förnyad vision och bild av honom. Och att jag får den här förväntan i mitt hjärta att Maranata, du vår Herre kom. Att jag har den här längtan. Jesus, jag vill se dig. Vi fröjdar oss i redan här, står det, fastän vi inte har sett honom. Men så står det i första Korinthierbrevet 13:13 tror jag, att en dag så ska vi se ansikte mot ansikte. Halleluja. Ansikte mot ansikte. Vi ska få se Jesus sådan som han verkligen är. Och när vi har upplevt hans härlighet här på jorden och bara upplevt när vi har fått panten på arvet, den heliga ande, och bara upplevt den här himmelska saligheten, att vi har fått uppleva himmel redan här, hur ska det inte bli den dagen när vi ska få uppleva det till fullo, när allt av mörker och ondska är bara borta och det är bara halleluja Jesus. Halleluja, och hans närvaro och hans härlighet. Tänk vilken dag. Det är det som vi som kristna hoppas på och vet att det ska ske. Därför att vi ser att allt annat i Guds kalender har fungerat. Va? När tiden var inne så skedde det som han hade bestämt. Och när tiden är inne så ska Jesus komma tillbaka. Vi vet det. Alldeles säkert vet vi det, att Jesus ska komma. Och då vill vi också vara redo när han kommer. Halleluja. Och så vill vi ha många med oss. Vi vill att många ska bli frälsta. Vi vill se många, vi kanske har vänner, släktingar, andra som vi känner, Jesus, vi vill ha med dem också när du kommer, Jesus. Halleluja. Ja, vi ska be tillsammans här nu. Jag ska sjunga en sång, men vi ber tillsammans här. Det kanske är någon som leder oss i bön. Gör det, led oss i bön någon här. Jesus. Jesus. Halleluja. Jag kan sjunga en sång som jag skrev för ganska många år sedan, som finns med i sångboken här. Kristus lever är min segermelodi. Han befriade och satte fången fri.
Han är glädjeströmmen i mitt eget bröst. Ingen kan som Jesus ge mitt hjärta tröst. Han mig fött på nytt med livskraft ifrån Gud. I mitt hjärta har han lagt sitt eget bud. Anden ropar i mitt inre, Abba far. Och min frälsare i himlen ger mig svar. Jag fick följa Jesus ner i dopets grav. Och har skilts från världen genom detta hav. Främling är jag nu och hör Guds rike till. Och min lag är göra det som Jesus vill. Otrosbergen tornar upp sig här ibland. Onda makter vill mig hindra att nå fram. Men i kraft av det på Golgata han gjort, intet motstånd kan för Kristus bli för stort. Och snart i himlen ska vi stå som Kristi brud. Ty hans blod har öppnat vägen upp till Gud. Snart han kommer, hämtar dem som redo är. Som i Jesu blod sin klädnad tagit här. Så står du tråkad vid ett meningslöshetstorg. Han tar bort din oro, rastlöshet och sorg. Ger en tjänst så meningsfull och underbar. Som för tid och evighet ett värde har. Ger en tjänst så meningsfull och underbar. Som för tid och evighet ett värde har. Amen. Halleluja. Jag tror vi ska sjunga den här. I den sena midnattstimma står han spanande medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord på befallning av sin far. Han hämtar brud. O min vän, skall du då vara en av dem? Höj till David. Medan skymningen 286. Medan skymningen sig sänker över syndig sargad jord, är det gott att vara Jesu Kristi brud. Ska hämta oss till himlens bröllopsbord. Och för evigt ska vi vara hos vår Gud. I den sena midnattstimman står hans banande jord. Medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord på befallning av sin far. Han hämtar brudeskaran hem. O min vän, skall du då vara en profetiorna uppfyllas. Israel nu fått sitt land, härlig frukt frambringar där det förr var sant. Fikonträdet står i knoppar och snart i blom det spricker ut. Dessa tecken båda denna tidens slut. Och i den sena midnattsdimman står han spanande mot jord, medan änglarna i ordning ställer himlens bröllop. Av sin far han hämtar brudeskaran hem. O min vän, skall du då vara?
I den tredje versen så ställs det en fråga. Vill du med när Jesus hämtar hem sin brud till himlen? Vill du möta honom på en brusten sky? Han har kallat många gånger. Hör han kalla dig igen. Låt dig nå den sista timme från dig fly.
Heter Erik.
Vi står upp allesammans. Är du här som vill ha förbön ikväll, så bara kom fram här så ska vi be tillsammans med dig. Medan vi sjunger här.
Vill du med när Jesus kommer? Läm sin bröd till himmel. Möta honom på en brusten sky. Han har kallat många gånger. Hör han kalla dig igen. Låt dig nå den sista himme från dig fly. Sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord. Och befallning av sin far han hämtar brödeskaran. O min vän, skall du då vara en av dem? Vill du med när Jesus kommer? Vill du med när Jesus hämtar hem sin brud till himmelen? Vill du möta honom på en brusten sky? Gånger hör han kalla dig igen. Låt dig nådens sista timme från dig fly. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan Jesus hämtar hem sin brud till himmelen. Vill du möta honom på en brusten sky?
Många gånger
hör han himmel från dig fly. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord, medan reglarna i ordning ställer himlens bröllop
Jesus,
jag få se när för hans fot jag faller ner. Han som döden för mig led när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli.
Sångerna kommer fram så sjunger vi någon kör till, så ta tillfälle så ska vi vara med och be för och med varandra. Så tror vi att Gud ska röra vid hjärtat. Halleluja. Han allmakts Gud är. Halleluja. Halleluja.